den 17 november 1997. USA har prestationsångest gentemot Irak.
USA presenterade igår kväll en kompromiss i Irak-konflikten. En kompromiss som direkt avvisades av Iraks FN-ambassadör. Och frågan är hur de övriga medlemmarna i FNs säkerhetsråd ska tolka USAs olika budskap.
Från utrikesminister Madeleine Albrights sida vädrades tanken på lättade sanktioner mot Saddam Husseins regim. Denne skulle få rätt att sälja mera olja på världsmarknaden, få pengar att köpa mat och medicin till sin lidande befolkning. Bara Saddam kvitterar med att FNs vapeninspektörer släpps in i Irak och åter kan göra sitt jobb. Och president Clinton underströk: jag försöker lösa detta fredligt.
I am trying to settle this issue peacefully. But our diplomatic efforts must be backed by our strong military capability.
Men våra diplomatiska ansträngningar, fortsatte Clinton, måste backas upp av starka militära möjligheter. Och USAs försvarsminister Cohen var strax efteråt redo att plocka upp den slängda handsken. Vi söker inte en affärsuppgörelse när vi insisterar på att Saddam Hussein ska leva upp till sina förpliktelser mot FN. Han måste lyda och han ska inte lockas med några morötter för att göra det han lagligen är förpliktigad till att göra. Summan: motstridiga bud från USAs utrikesminister och dess försvarsminister. Och bedömare i Washington sa i natt svensk tid att det sannolikt är Cohens hårdare linje som gäller. Staffan Heimersson, Washington.
November 1997.
Om 6 timmar mitt i natten alltså ska USAs, Rysslands, Frankrikes och Storbritanniens utrikesministrar mötas i Genève. Det handlar alltså om 4 av de 5 permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Och Ryssland tänker vi det här mötet då presentera en än så länge hemlig plan för att lösa konflikten mellan FN och Irak.
Toppdiplomatin la idag in en högre växel och USAs utrikesminister Madeleine Albright fick hastigt avbryta sitt besök i Indien för att bege sig till Genève. Innan hon lämnade Indien hann hon med flera beska kommentarer om Saddam Hussein.
Frankly, the people of Iraq are suffering not because of what the United Nations is doing, but because of what Saddam Hussein is doing. He has plenty of money to build palaces, which he has done, and factories for the production of variety, potentially of weapons.
Mera nöjd och kanske med lösningen på krisen i portföljen kom den ryska utrikesministern Primakov till Genève redan i eftermiddags. För första gången på länge spelar Ryssland en huvudroll i världspolitiken. Först vid 2-tiden i natt har alla hunnit samlas och Primakov kan då lägga fram den ryska lösningen på Irakkrisen. Lösningen förhandlades fram under det gångna dygnet med Iraks vice premiärminister Tariq Aziz i Moskva. Irak väntas nu gå med på att amerikaner också fortsättningsvis får ingå i inspektionsgrupperna, men då utan att dominera.
Saddam Hussein cannot be allowed to continue to develop weapons of mass destruction, and we will be reviewing tonight where we have got to on our program intensive diplomatic activity and considering what further action we can take.
Och Saddam Hussein, som igår avvisade USAs erbjudande att öka sin oljeimport för inköp till mat, verkar idag långt mera förhandlingsvillig. Möjligen ligger USAs beslut att skicka ytterligare stridsplan till området bakom den irakiska medgörligheten.
Given what we've seen, the active redeployment of his air defenses, the high state of alert, we think that he is interested in much more than diplomacy, that he has ulterior motives to moving these around, and we need to be prepared.
Blir det en lösning i Genève i natt, så kommer ändå många anse att Saddam Hussein vunnit ronden och stärkt sina kort, framförallt i arabvärlden. Saddam Hussein har kanske rent av inte förlorat någonting alls på den kris han utlöste för 3 veckor sedan.
Och vi börjar med resultatet av nattens krismöte i Genève. Och beskedet är att FNs vapeninspektörer kommer att få återvända till Irak. Det säger Rysslands utrikesminister Primakov. Och enligt USAs utrikesminister Madeleine Albright så beror nu allt på Irak.
I think now it is a matter of us watching to see whether Iraq will indeed fulfill
what it said to Foreign Minister Primakov that it would do. So it's now a matter of Iraq's actions.
Det är Irak som har avgörandet i sin hand. Nu lever vi på hoppet. Så uttryckte sig USAs utrikesminister Madeleine Albright efter ett 2 timmar långt möte mitt i natten om Irakkrisen. Vid rådsbordet i FNs lokaler i Genève satt 4 utrikesministrar från de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd plus Kinas nedrustningsambassadör. Om Irak nu gör som Irak lovat Ryssland, då kan krisen lösas, sa utrikesminister Albright. För Irak gäller inget annat än att följa FNs resolutioner. För Irak gäller att omedelbart öppna gränserna för FNs vapeninspektörer och att amerikaner inte undantas. Alltså väntar omvärlden på det irakiska svaret. Iraks parlament ska samlas idag i Bagdad för att ta ställning till kravet. Ännu finns ingen officiell reaktion i Irak. Rysslands utrikesminister Yevgeni Primakov har agerat förste fredsmäklare under de senaste dagarna. Primakov sa efter Genève-mötet att krisen nu kan lösas utan att hans land behövt skramla med vapen. Primakov och president Yeltsin tog emot Iraks vice premiärminister Tariq Aziz i Moskva i början av veckan, och det var samtalen i Moskva som sedan ledde till mötet vid den ovanliga tidpunkten mellan 2 och 4 nu i natt. Utrikesminister Albright kom till Genève direkt från Indien i ett avkortat besök och var tydlig på en punkt. Den militära uppbyggnad som USA genomfört i Persiska viken och länderna runt omkring kommer inte att avbrytas förrän det har kommit ett svar som omvärlden väntar på ifrån Irak. Krisen som pågått mer än 3 veckor har medfört ett större diplomatiskt engagemang från presidenter, regeringschefer, FNs säkerhetsråd och andra diplomater än någon gång tidigare efter kriget mellan Irak och den stora koalitionen som USA byggde upp 1990-91. Den här gången har USA tvingats inse att det inte har gått att få samma enighet i hoten mot Irak. Västmakter och arabländer har inte följt USA till punkt och pricka. Motståndet mot USAs militära rustning i krisområdet och hoten om bomber har istället mötts med ogillande. Däremot är kraven på Irak tydliga från flertalet länder i regionen. Om inte Irak följer FNs resolutioner kommer inte sanktionerna att tas bort. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 22 november 1997.
Idag kunde FNs vapeninspektörer börja jobba i Irak igen, inklusive de amerikanska inspektörerna som Irak förut kastade ut. Arbetet började i morse på olika inspektionsplatser, berättar Nils Karlström, som är platschef för inspektörerna i Bagdad.
Det är riktigt. Jag kan bekräfta att alla våra inspektionsteam, de har gått ut idag och är nu ute på olika platser runt omkring Irak.
Ja, det var ju några besvärligheter för dem att komma igång.
De är fortfarande ute på olika platser och jag kan inte så att säga summera upp verksamheten förrän de är tillbaka här, men så långt så är det inga problem. Så att de mötte sina irakiska motsvarigheter utanför vårt center här och allesammans åkte iväg utan några som helst problem.
Så sa Nils Karlström från Bagdad. Den irakiska nyhetsbyrån INA rapporterade från Bagdad idag att 6 inspektionsgrupper återupptagit sitt arbete, att Irak gett dem möjligheter att utföra arbetet på bästa möjliga sätt, som nyhetsbyrån uttryckte det. Efter 25 dagars internationell kris och uppehåll av inspektionen är alltså granskningen av Iraks rester av massförstörelsevapen igång igen. Det finns olika tolkningar om vad som utlovats i de uppgörelser som träffades i Genève i torsdags. Det var då utrikesministrar från 4 av de permanenta medlemsländerna i FNs säkerhetsråd, främst genom ryska löften till Irak, avvärjde en ännu värre internationell kris. Den franske utrikesministern Hubert Védrine, en av dem som var med, har sagt att USA gav med sig på 2 viktiga punkter. Att vapeninspektionen ska göras mer effektiv, en sån formulering finns också i dokumentet från Genève-mötet, och dessutom skulle USA gått med på att överväga att ge Irak möjligheter att sälja mera olja för att i gengäld kunna importera livsmedel och läkemedel. Just detta, att mildra FN-sanktionerna, är det inte tal om. Det har USA upprepat gång på gång efter Genève-mötet. Senast i Vancouver igår repeterade utrikesminister Madeleine Albright den ståndpunkten. Frågor om hur inspektionen ska gå till diskuterades av vapeninspektionens rådgivande kommitté, sammansatt av forskare och regeringsrepresentanter, som möttes igår och i natt i FN i New York. Enligt vissa källor ska ska den rådgivande gruppen lägga fram ett förslag om att utöka antalet inspektörer i Irak. Det skulle inte innebära någon minskning av antalet amerikaner som just nu utgörs av 6 inspektörer. Däremot minskar då amerikanernas antal proportionellt om det sammanlagda antalet inspektörer blir fler. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
November 1997, Irak.
Irak har systematiskt gömt förbjudna vapen och det är mycket långt kvar innan landet kan förklaras fritt från massförstörelsevapen. Det anser en lång rad nedrustningsexperter i en FN-rapport som överlämnades till säkerhetsrådet igår kväll efter ett extrainkallat möte i New York.
På kärnvapensidan är Irak så gott som rentvått, men en rad frågetecken omgärdar landets misstänkta innehav av kemiska vapen. Och allra störst oro väcker de biologiska stridsmedlen, bekräftar Sveriges representant i FN:s vapenkommission, ambassadör Johan Molander vid UD:s enhet för folkrätt.
Och mörkast ser vi på det inom området biologiska vapen, där oerhört mycket återstår att reda ut. Icke minst som Irak under 5 år, ända fram till 1995, överhuvudtaget förnekade att de hade ett sådant program. Men nu visar det sig att det är ett program där vi har tusentals och åter tusentals liter av olika biologiska stridssubstanser och även färdiga, alltså stridsspetsar för missiler som kunde användas för biologiska och kemiska vapen.
Ambassadör Johan Molander intervjuade FN-högkvarteret i New York av vår korrespondent Titti Nylander.
November 1997. Irak av idag.
I Irak lider närmare 1 miljon barn av kronisk undernäring. Det är en ökning med 72% sedan FN-sanktionerna mot Irak infördes i samband med Kuwaitkriget 1991. Det skriver FN:s barnfond UNICEF i en rapport. Enligt UNICEF lider vart tredje barn under 5 år i Irak av undernäring.
Och ledningen i Irak har överraskande inbjudit internationella observatörer att gästa Saddam Husseins egna palats. Den senaste krisen mellan Irak och FN började ju när FNs vapeninspektörer stängdes ute just från byggnader med anknytning till presidenten. Här är New York.
FN höll på att helgstänga inför tacksägelsedagen Thanksgiving som infaller idag, och tankarna gick redan till dagens traditionella kalkon när budet kom från Bagdad med en inbjudan som många vill kalla en anka. Den irakiska ledningen inbjuder, som det heter, ambassadörer och experter från en rad länder att komma och bo i Saddam Husseins privata presidentpalats en vecka eller längre. Representanter är välkomna från alla de länder som deltar i FN:s vapenkommission och från säkerhetsrådets 5 permanenta medlemmar. Gästerna skulle få ett show att hinna runt på en vecka eftersom Saddam Hussein har låtit bygga nya palats i en rasande takt, närmare 50 bara efter kriget vid Persiska viken, trots sanktionerna. Och sammanlagt rör det sig om ett 70-tal egendomar som bär presidentstämpel. Det var när FNs vapeninspektörer vägrades tillträde till områden med anknytning till presidenten som den senaste krisen utlöstes och teamet fick lämna Irak. Efter det att FNs experter kunde återvända i slutet av förra veckan har ännu ingen förfrågan gjorts om att besöka någon av de känsliga platserna. Men Iraks bizarra gest kan ses som ett sätt att föregripa den framstöt som förr eller senare kommer att göras igen från FN:s vapenkommission i jakten på Iraks undangömda massförstörelsevapen, främst kemiska och biologiska stridsmedel. Iraks inbjudan avfärdades kort och gott av Storbritanniens FN-ambassadör Sir John Weston med orden: "Vi är inte intresserade av politisk turism." Men annars var de första reaktionerna både i FN och den amerikanska regeringen försiktigt avvaktande. Titti Nylander, New York.
30 november 97.
Irak kommer nu åter med besked om att FNs vapeninspektörer inte får undersöka de områden som kallas Saddam Husseins palats. Efter ett möte med den högsta irakiska ledningen igår heter det ett uttalande att utländska experter, diplomater och representanter för FN är välkomna att undersöka palatsen, men inte vapeninspektörerna i FNs speciella kommission.
Den 5 december 1997, Irak.
Vid en omröstning sent igår kväll beslöt FNs säkerhetsråd enhälligt att förlänga Iraks tillstånd att sälja olja för att köpa mat och mediciner och lindra effekterna av sanktionerna mot landet här i New York.
Bara några timmar innan den senaste perioden löpte ut för Iraks rätt att exportera en viss mängd olja enade sig säkerhetsrådet om att förlänga FNs humanitära program som betyder att Irak får exportera olja till ett värde av 2 miljarder dollar under 6 månader i taget för att köpa mat och mediciner att delas ut till folket under FNs överinseende. Men resolutionen är bara en tillfällig lösning, sa Rysslands FN-ambassadör Sergej Lavrov efter omröstningen.
It's an intermediate resolution. It's a small but useful step forward. It's a prelude towards a comprehensive review in January. And I hope this would be the case. Thank you.
Vad ambassadör Lavrov syftade på var säkerhetsrådets uttalade vilja att höja taket för Iraks oljeexport och förbättra hela planen som har drabbats av hård kritik, inte minst inom FN, där man nu väntar på generalsekreterare Kofi Annans rekommendationer för att lindra det irakiska folkets lidanden. Programmet som förlängdes igår kväll som ett undantag från sanktionerna är inte kopplat till Iraks politik när det gäller de konfliktfyllda vapeninspektionerna. Säkerhetsrådet har tvärtom visat att vi bryr oss om det irakiska folket, sa USA:s FN-ambassadör Bill Richardson.
The Security Council has demonstrated that we care about the Iraqi people, their food and medicine needs. Now it's up to the government of Iraq to care about its own people too.
Uppmaningen till den irakiska regeringen att också den värna om folket kom från flera länder, däribland Sverige, som påpekade vikten av att landets nationella resurser kommer befolkningen till godo. Misstanken är vitt spridd i säkerhetsrådet att Iraks egna tillgångar avleds till ändamål som gynnar landets makthavare och att effekterna av FNs sanktioner inte helt räcker för att förklara den misär som råder bland stora massor av irakier. Titti Nylander, New York.
Den 17 december 1997.
USA:s president Bill Clinton hotar med nya åtgärder mot Irak som återigen hindrar FN:s vapeninspektörer. Irak svarar med anklagelser mot USA. Och det blir nu FN:s säkerhetsråd som får avgöra vad som ska hända härnäst.
Sen Gulfkriget som Irak förlorade för snart 7 år sedan upprepas mönstret ständigt. FNs vapeninspektörer som ska se till att Irak inte gömt undan otillåtna stridsmedel hindras i sitt arbete. Frågan tas upp i FNs säkerhetsråd. Irak ger efter hårda omgångar med sig. Men när vapeninspektörerna kommer igång igen så möter nya hinder. Nu är det president Saddam Husseins många palats som inspektörerna inte får tillgång till. Det är inte troligt att den irakiske diktatorn förvarar biologiska och kemiska stridsmedel hemma hos sig. Men man misstänker att avslöjande dokument om vapnen kan gömmas undan i palatsen. Tidigare i veckan lämnade chefen för vapeninspektionen, Richard Butler, besviken Irak för att rapportera inför FNs säkerhetsråd som nu måste besluta vad som ska göras. Vid en presskonferens understryker USA:s president Bill Clinton att nu måste man ta i med hårdhandskarna.
I am willing to maintain the sanctions as long as he does not comply with the resolutions. If you're asking me are there other options that I might consider taking under certain circumstances? I wouldn't rule out anything. I never have and I won't.
Vid en presskonferens i Bagdad idag svarar Iraks vice premiärminister.
Presidential sites are not sites connected or related to the business of disarmament. Therefore, this has been used by, especially by the Americans, as a pretext to dramatize the situation, to create a mysterious drama about those sites, and use that drama in order to prepare the grounds for a military aggression.
För varje gång säkerhetsrådet sammanträder blir det allt svårare för USA att få med andra stater på den hårda linjen. Ryssland, Frankrike och Kina bromsar. Man vet att civilbefolkningen lider och Irak har nu inte ens råd att rena sitt vatten. Iraks styrande spelar nu på känslorna och på motsättningarna i säkerhetsrådet.
December 1997. Irak, USA.
I ett fortsatt ordkrig mellan Irak och USA anklagar nu Irak USA för att planera flygattacker för att plantera kemiska och biologiska vapen på irakiska områden. Bland annat på de speciella säkerhetsområden som kallas presidentpalatsen. På det sättet ska USA konstruera falska bevis på att Irak gömmer undan massförstörelsevapen från FNs vapeninspektörer. USA avfärdar anklagelserna, men en talesman för Vita huset vill inte kommentera frågan om risken för krigföring med konventionella vapen mellan USA och Irak.
januari 1998 så var det dags igen för Irak att hindra FN-inspektion.
They are going to leave Baghdad today. Maybe they have left. I don't know. I'm here in New York. But the timing for their departure is today.
These inspectors in the last six years have uncovered more weapons of mass destruction potential than was and destroyed it. And was destroyed in the entire Gulf War. It is important to the safety of the world that they continue their work. I intend to pursue this matter in a very determined way.
We are not scared of the threats being made by the Americans.
Så lät det i november. Nu bara några månader senare så är det dags igen. Just nu faktiskt så sammanträder FNs säkerhetsråd till ett extra inkallat möte för att diskutera den senaste krisen i Irak. Det var ju igår som Irak förbjöd amerikanen Scott Ritters grupp att utföra sina FN-inspektioner i Bagdad. Och Staffan Heimersson, Sveriges radios korrespondent i USA. Du vet väl inte vad man har sagt i säkerhetsrådet än, men vad tror du att man säger?
Ja, den rimliga är ju att säkerhetsrådets stormakter än en gång, det blir i så fall femte gången, kommer fram till samma krav som de har haft innan, nämligen att Irak villkorslöst, inte ställa några villkor, på vem det är som kommer och inspekterar och var inspektörerna får gå, att det är stormakternas krav att Irak accepterar FNs närvaro att leta upp och förstöra massförstörelsevapnen där. Det är ingenting som går att kompromissa om enligt de flesta, och det finns på amerikansk sida just nu sannolikt ett hopp om att Frankrike och Ryssland inte ska lägga ut snubbeltråd på den vägen.
Vi ska höra, vi har med oss Sten Sjöström snart, Sveriges Radios korrespondent. Vi ska höra vad man kan tänka i Ryssland. Men först Lars-Gunnar Erlandsson, vår korrespondent i Mellanöstern just nu i Kairo. Kan du teckna bakgrunden något? Varför sa irakierna nej den här gången?
Ja, det är ju så att irakierna gör saker som ingen annan väntar sig vid olika tillfällen. Och tidigare så har irakierna under den här krisen som pågick då under flera veckor i november sagt att
de tycker att de här vapeninspektionsgrupperna är felaktigt sammansatta. De tycker det är för många amerikaner och de tycker det är för många britter. Och det är framförallt amerikaner och britter som de inte vill ha i samma utsträckning som det har varit. Och de vill alltså ha ungefär den sammansättning som det är av säkerhetsrådet. De vill ha flera ryssar till exempel i de här grupperna. Och när upplösningen kom i höstas efter flera veckors intensiv diplomatisk aktivitet på allra högsta nivå, där till och med Sverige var med i en liten sväng då när Jan Eliasson var under några dagar i Bagdad. När det här löstes upp med hjälp av ryssarna så fick irakerna någon sorts löfte, om det nu var ett löfte eller vad det kan ha varit. Men i alla fall så sades det att de här arbetsgrupperna skulle göras mera effektivare. Det var en formulering som fanns med i det dokument som presenterades när upplösningen kom. Vad nu det innebär, det är ju svårt att veta, men det kan ju möjligen ha varit så att irakierna har tänkt sig att det här skulle bli en ändring, att det inte skulle komma 9 amerikaner i en grupp och 5 britter i samma grupp, utan att det skulle vara lite mer blandat. Och sen är det ju så här att irakierna tar varje chans för att föra fram sin sak, så att säga. Och det är ett av de tillfällena nu som de har gripit.
Mm. Det var bara en av de här grupperna som man då klagade på och stoppade inspektionen. Och då sa man dels det här med sammansättningen. Men man sa också att den som ledde den här inspektionen, att han var spion.
Ja, det är ju också lite av repetitionskurs. För de här anklagelserna har riktats emot snart sagt alla av de här inspektörerna. I varje fall ganska många av dem. Och det är inte bara amerikaner utan även IKEA som ledde den här inspektionen ifrån New York under flera år. Han fick ju den beskyllningen emot sig. Nils Karlström, den svenska militären som är platschef i Bagdad, fick i höstas också den här beskyllningen. Så det där slösar irakierna med hela tiden.
Mm. Torsten Sjöström i Ryssland. Nu har Ryssland gått ut idag och sagt lite vagt kanske att man hjälper till att föra en dialog. Vad är det man tänker sig?
Ja, ärligt talat är det nog inte särskilt klart vad de tänker sig att göra. Frågan är väl egentligen om Ryssland har någonting att komma med den här gången. Man sa en talesman för ryska UD på en presskonferens nu i eftermiddag att Ryssland ska vidta aktiva åtgärder för att minska spänningen. Men något som helst konkret kommer man inte med. Som vi hörde tidigare, det lyckades ju i november då för Ryssland och framförallt för utrikesministern Yevgeni Primakov att bryta den kris som då pågick. Men många sa vi redan då att det var egentligen en lösning för stunden. Och frågan är väl om man kan upprepa något liknande den här gången. Och som sagt, någonting konkret ännu så länge vad man avser härifrån Moskva, det har inte sagts.
Mm. Alltså att Ryssland och Irak har så goda relationer, vad beror det på?
Ja, de är inte så där lysande nu, det ska man inte säga. För när det gäller själva grundfrågan här så ställer ju Ryssland upp på i stort sett på USAs linje, nämligen att Irak måste tillåta den här inspektionen. Men det här går ju långt tillbaka i tiden att Ryssland, eller ska vi säga då Sovjetunionen på den tiden, och Irak hade goda förbindelser och inte minst då ekonomiska förbindelser. Det blev ett sätt för Ryssland att komma in i Mellanöstern, att umgås med olika makter som USA inte ville umgås med, Iran också då till exempel. Och Ryssland har övertagit mycket av den gamla sovjetiska inflytelsesfären och bevarar alltså goda eller någorlunda bra relationer med Irak och har också fortfarande mycket ekonomiskt samröre med Irak. Och det är ett av skälen till att Ryssland väldigt gärna vill att den här konflikten ska lösas så att Irak återigen ska kunna börja exportera olja och betala tillbaka massa skulder som Irak har till Ryssland.
Mm. Så ekonomiska skäl är viktiga också. Men det finns personliga relationer också, om jag förstått det rätt, mellan Primakov, utrikesministern, och Saddam Hussein.
Jo, de känner varandra sedan årtionden, sedan den tid när Primakov var utrikeskorrespondent för tidningen Pravda i Mellanöstern. Primakov är ju själv en arabist, alltså en expert på det här området, och det är väl det som gjorde kanske att han då lyckades i november, åtminstone den gången, att uppskjuta konflikten. Nu får vi se hur det går nu.
Mm. Det blir bara spekulationer med Lars-Gunnar Erlandsson. Vad kan man tänka sig? Vad kommer det hända?
Ja, av de uttalanden som har gjorts ifrån olika håll då, speciellt ifrån amerikansk sida, så verkar det ju som om det är lite mildare toner än det har varit de andra gångerna. Men jag tror för Saddam Hussein så är det här ett av flera sätt att försöka splittra säkerhetsrådets medlemmar, att försöka dra nytta av det stöd som han har fått ifrån flera arabländer och också ifrån andra håll för att sanktionerna ska brytas. Till exempel så planeras det här i Kairo om några dagar en jättelik gala där mängder av artister ska delta. Man har samlat in namnunderskrifter, det talas om 1 miljon namnunderskrifter, och det handlar då om att försöka bryta sanktionerna som allt flera då i arabvärlden tycker är oriktiga.
Mm, så det är det yttersta målet, är det så?
Ja, det är klart att det är det yttersta målet för Saddam Hussein att bli av med sanktionerna, det är ju självklart.
Mm. Staffan Heimersson, till sist, vad ser du för lösning? Kan man tänka sig att USA agerar på egen hand?
Ja, det är alldeles uppenbart att de kan tänka sig att göra, framförallt så sa Clinton personligen det igår, och Vita husets presstalesman fick för en stund sedan den frågan i Vita huset vad Clinton menade. McCurry svarade att helst agerar vi gemensamt med de andra stormakterna, men behövs det så kan vi agera på egen hand. Och USA har sedan månader tillbaka flera hangarfartyg i Persiska viken och mer än 300 flygplan. Men det ska understrykas att det är valår i Amerika. Utrikespolitik är de sista frågor som president Clinton vill ha upp på dagordningen. Han vill prata dagisfrågor och sjukförsäkringar och skattesänkningar. Det är det som kan hjälpa hans demokratiska kongressmän. Han vill inte ha en utrikespolitisk kris, och det är mycket tveksamt om USA ensamt snabbt går till krigshandlingar.
Lars-Gunnar Ellansson, vill du kommentera det också kanske?
Nej, men jag tror att Staffan gör en riktig bedömning, därför att de uttalanden som har gjorts då både i USA och på andra håll, de tyder på detta. Jag menar, okej, man kan inte utesluta, och vapenskrammel kommer man med alltid. Men det är ju så som Staffan säger, att här ligger då 2 hangarfartyg och 25 andra krigsfartyg och 275 eller vad det kan vara stridsflygplan beredda. Och de där har man ju inte där bara på skoj.
Nej, men än så länge så är det ändå långt dit. Det får man väl säga. Just nu sammanträder alltså FNs säkerhetsråd i ett extra inkallat möte för att diskutera krisen i Irak. Tack Staffan Heimersson, Sten Sjöström och Lars-Gunnar Erlandsson, Sveriges Radios korrespondenter, alla tre.
Den 14 januari 1998.
Vid krismötet i natt så kunde inte länderna i FNs säkerhetsråd enas om formuleringarna i ett uttalande där Irak fördömdes för sina trakasserier mot FNs vapeninspektörer. USA krävde att säkerhetsrådet skulle brännmärka den irakiska regimen, men Ryssland ville ha en mildare formulering. Senare idag så ska säkerhetsrådet återuppta diskussionerna här i Washington.
Det finns 2 skäl till att FNs säkerhetsråd inte kan offra den amerikanske vapeninspektören Scott Ritter. Världsorganisationen kan, för det första, av politiska, psykologiska, moraliska skäl, naturligtvis inte göra en eftergift mot dem, Saddam Hussein och hans Irak, som är de misstänkta i frågan, misstänkta för att gömma biologiska och kemiska massförstörelsevapen. Det skulle tolkas som svaghet att bjuda Saddam på rätten att sålla i FN-personalen. Än mera är skälet vetenskapligt, tekniskt. Vapeninspektörerna är handplockade specialister. En man som Ritter har dessutom en erfarenhetsbank i huvudet. Han har varit med länge. Han är värdefull. Och Ritters grupp, den som igår i Bagdad stoppades i sitt arbete, är någonting stort på spåren. Världens främsta auktoritet på Irakproblematiken, den svenska ambassadören Rolf Ekéus, som under 6 år ledde FNs vapeninspektion, och förresten var den som anställde Ritter, förklarar i en intervju med Ekot.
Ja, den gruppen har det särskilda uppgiften att söka reda upp hur Saddam gömmer de förbjudna vapnen och delarna till vapnen.
Gömmer hur? Det vet Ekéus och det vet Ritter.
Irak använder sig av sin särskilda säkerhetsorganisation och vad som kallas det särskilda republikanska rådet för de uppgifterna. Och därför så har den här gruppen specialiserat sig på att analysera hur de här 2 organen fungerar, och när man går in på de här inspektionerna så har man alltså en klar plan att just gå efter och söka var de grupperna befinner sig, blockera dem och undersöka vad de sysslar med.
Saddam Hussein slår då tillbaka när Ritters grupp i hans garden för nära i hälarna. Saddam vill ju, säger de flesta Irakbedömare, med all makt vara kapabel att även i fortsättningen använda massförstörelsevapen. Och den som är vapnen i hälarna är samtidigt, fast det inte är syftet, Saddam Hussein personligen i hälarna. Och Saddams garde har två uppgifter.
En är just detta att dölja och undanhålla förbjuden material. Sen har den andra uppgiften, det är att skydda president Saddam Husseins eget liv och de livet hans närmaste anhöriga. Och det är den här dubbla uppgiften som skapar komplikationer, för då kommer man nära vitala irakiska intressen och på det här sättet uppstår de här mycket svåra komplikationerna.
Det är för Iraks regim inte bara frestande utan enkelt att göra sig kvitt genom att utmåla den 36-årige FN-mannen Ritter som spion. Denne har, alldeles öppet, tidigare varit kapten i marinkåren och under Gulfkriget var han underrättelseofficer och, erfar Ekot, han är gift med en kvinna som var uppvuxen i det gamla Sovjetimperiet och hennes språkkunskaper tar stundom till användning, just det, av CIA. Staffan Heimersson, Washington.
Irak och FN, 14 januari 1998.
FNs säkerhetsråd antog för bara några minuter sedan ett uttalande som kritiserar Irak för att landet stoppat FNs vapeninspektörer. Man misstänker också att Irak har testat biologiska stridsmedel på fångar. Dokument saknas i de irakiska arkiven.
FNs chefsinspektör Scott Ritter har också idag hindrats i sitt arbete att leta efter vapen och hemliga dokument i Irak. Enligt en skriftväxling som påträffats har Ritter funnit tecken på att Irak använt sig av fångar för att på dem testa förbjudna stridsmedel. Han har också funnit att dokument saknas från en period sommaren 1995 då fångar skulle ha sänts från ett fängelse till hemlig ort. FNs säkerhetsråd har idag diskuterat Irakfrågan och har just kommit med ett skarpt fördömande av Irak.
Those references that are repeated in the ambassador of Iraq's letter to the use of people for the purposes of experiments in biological weapons are extremely disturbing. They are one among a number of different elements which, as I understand it, the Special Commission is anxious to get to the bottom of.
It's very alarming. It's very worrisome if that is the case.
Iraks vice premiärminister Tariq Aziz förnekade idag att man använt sig av fångar som försökskaniner. Han förklarade att Storbritannien och USA är fientligt inställda till hans land.
Den 16 januari 1998, Irak.
Ja, det kan se ut som om Saddam Hussein för tillfället har segrat i kampen mellan FN och Irak. FNs vapeninspektör Scott Ritter och de andra amerikanerna i hans inspektionsgrupp lämnar omedelbart Bagdad. Men samtidigt verkar fler ryssar, fransmän och kineser ansluta sig till FN-grupperna.
Ett nederlag för USA eller bara en avledande manöver? Diplomatiska observatörer frågar sig sen i natt, utan förvarning, det tillkännagavs, något som i alla fall på ytan ser ut som en seger för Saddam Hussein. Som om det vore en kapitulation lämnar de i Iraks ögon oönskade amerikanerna, inklusive den mest misshagliga, den som spion utpekade Scott Ritter, redan idag Bagdad. FN försökte till nyhetsbyrån Reuters ge händelsen ett drag av planering. De skulle ändå bara arbetat fredag också och rest ut på lördag. Men eftersom de inte kan arbeta finns det inget skäl att de bara ska hänga kvar. Men amerikanska tv-bolag
karakteriserade reservationslöst händelsen som en seger för Saddam. Och den kompletteras med nyheten att Ryssland, vars utrikesminister Primakov allt mera ohämmat går Saddams intressen, nu erbjuder inspektionsgrupperna namnen på 60 ryska specialister. Och tanken att ryska spionplan istället för amerikanska U-2 ska ta upp överflygningarna över Irak. De vars fotografier ger underlag för jakten på Saddams gömda biologiska och kemiska massförstörelsevapen. Även Frankrike och Kina erbjuder specialister till FNs inspektionslag. Hårdheten, beslutsamheten verkar ha gått ur den 6 år långa operationen, trots att FNs säkerhetsråd just förnyat kravet på villkorslös tillgång till alla de platser de vill undersöka. Rekryteringen till teamen, har det hävdats, har tills nu varit baserad enbart på personers kvalifikationer, deras tekniska kunskap etc., inte på nationalitet. Men det höga antalet amerikaner, de har varit fler än andra nationaliteter, är den punkt som utlöste den senaste akuta krisen i förhållandet mellan Irak och FN. De försöker undanröja grunderna för Iraks klagomål, sa en diplomat i FN-skrapan i natt. Och en vanlig tolkning, men kanske inte den rätta, är att FN befinner sig på reträtt. Staffan Heimersson, Washington.
januari 1998. Irak.
God kväll. Konflikten mellan Irak och FN om vapeninspektörerna trappades idag upp ytterligare. Jag är förbryllad över den irakiska hållningen, det förklarade chefen för FN-inspektörerna. Samtidigt som USA sa att man skulle fortsätta sina flygningar med spionplan över Irak. Och Storbritannien idag skickade ett hangarfartyg till Persiska viken.
De är spioner, säger irakierna. Framförallt de amerikanska vapeninspektörerna. Och idag lämnade en amerikanskledd grupp inspektörer Bagdad. De säger att de har hindrats i sitt arbete av irakiska myndigheter. Irakiernas försök att minska det amerikanska inflytandet över inspektionerna har tidigare föranlett USA att skicka hangarfartyg till Persiska viken. Och idag höjer också engelsmännen tonen mot Saddam Hussein och skickar sitt hangarfartyg Invincible till området.
This is a precautionary move. I hope it will be seen in Baghdad as a clear signal of our resolve and that no option is ruled out by the world community in our determination to stop Saddam Hussein obtaining weapons of mass destruction such as chemical or biological weapons and that we are standing together determined to make sure that the UN resolutions are carried out by our inspectors.
Vad det handlar om i praktiken är hur närgångna FN-inspektörerna ska få vara när det gäller områden kring Saddam Husseins alla palats. I ett försök att lösa den senaste krisen kommer chefen för FN:s vapeninspektörer själv att åka till Bagdad i helgen.
For us to be able to do that job, we need access within Iraq to the sites that we need to visit to verify that they do not contain weapons of mass destruction. I will make this very clear in Baghdad.
The departure of this team in no way reflects a change in UNSCOM's determination to conduct inspections or to have these inspections led by chief inspectors of the executive chairman's choosing, to include myself. We'll be back.
januari 1998.
Ja, Iraks ledare Saddam Hussein hotade idag att köra ut alla FNs vapeninspektörer om inte FNs sanktioner upphör.
Konfrontationen mellan Irak och FN fortsätter. Det stod klart idag på morgonen när den irakiske ledaren Saddam Hussein höll ett nära timslångt tal som sändes i irakisk radio och tv och också sändes ut av CNN. Om inte FN-sanktionerna upphör avbryter Irak allt samarbete med FNs vapeninspektörer, sa den irakiske ledaren. Klädd i grön militäruniform med den irakiska flaggan i bakgrunden med blomster i förgrunden läste den 60-årige Saddam Hussein sitt tal från manuskript. I 30 år, varav nära 20 som president, har Saddam stått i spetsen för Irak. Saddam Hussein har hållit sig i bakgrunden under de kriser han skapat både i höstas och under den gångna veckan. Utåt har han låtit sina hantlangare driva kollisionskursen. Men nu visade han varifrån all ordergivning kommer i Irak. Det tog ungefär 45 minuter för honom att komma fram till sitt huvudärende. Den irakiska nationalförsamlingen rekommenderade i höstas att Irak inom 6 månader avbryter alla möjligheter för vapeninspektörerna att verka i Irak. Denna rekommendation kommer att antas om inte FN tar sitt ansvar, sa Saddam Hussein. FN har inte gett någon annan tidtabell för att häva sanktionerna än att Irak måste uppfylla alla krav om att landet ska vara fritt från massförstörelsevapen, kärnvapen, biologiska och kemiska vapen. I sitt tal vädjade Saddam Hussein om stöd från arabvärlden, från länder i den tredje världen. Han beskyllde USA för att ha skapat den ekonomiska krisen i Asien. USA har inget att vinna på en militär attack, sa han. Timmarna innan Saddam Husseins tal sändes ut ljöd sirener i Bagdad. Demonstranter var ute på gatorna under morgontimmarna för att fira kriget som startade för 7 år sedan idag. Slagord skallade mot USA, amerikanska flaggor brändes. För 7 år sedan stod 30 nationer enade mot Irak. Idag är den enigheten bruten. Inte minst bland de 5 permanenta länderna i FNs säkerhetsråd har detta visat sig. Den nya krisen mellan Irak och FN inleddes i måndags när Irak hindrade ett inspektionsteam dominerat av amerikaner från att utföra sin granskning. Irak kräver en mera blandad sammansättning av inspektionsgrupperna än hittills. Frankrike, Ryssland, Kina har visat förståelse för de irakiska kraven medan USA och Storbritannien hotat med krigshandlingar mot Irak. Chefen för den särskilda kommission som leder inspektionen, Richard Butler, kommer till Bagdad på måndag. Genom Saddam Husseins nya hot ökar svårigheterna att lösa krisen på diplomatisk väg. Lars Gunnar Erlandsson, Kairo.